Men när han kastar fisken.
Men det kanske är där han verkligen klickar med James Bond.
Då klickar han. Det är någonting i blicken där.
Det är någonting där, just det ögonblicket. Där blir han ett med rollkaraktären.
Ja. Kalibrera.
Hej!
Oh, här är vi tillbaka. 007-podden i sändning.
Ja, tjena! 007-podden. Yay! Vi är tillbaka! 10:e avsnittet! Tänk att vi har kommit så här långt. Det är helt otroligt.
Oj, oj, oj. Jag är Anders Hultqvist och vid min sida sitter som vanligt Jonas Högberg. Nu är vi igång.
Ja!
Nu är vi äntligen här. Nu är Roggan i hög form. Älskade spion. Boom. Bästa rullen någonsin. Alla kategorier.
Oj. Peppen, den har ingen motsvarighet här inne just nu.
Nej. Det är undervattensbilar och det är ståltänder och det är undervattensbaser och det är allt.
Jäklar. Det är mycket uppenbarligen. Ja, det är klart. Många har ju säkert en ganska positiv bild av Älskade spion, för det finns ju mycket att gilla. Som jag minns i alla fall. Framförallt så kommer ju Jaws att dyka upp i den här filmen. Och det är ju värt att fira, tycker jag.
Jag tänker mig så här, jag som alltid gnäller om introduktionsscener. Hur kan man misslyckas med en introduktionsscen av Jaws?
Med Jaws?
Det borde inte gå.
Jag kommer inte ihåg hur han introduceras. Jag tror att det är i den här märkliga scenen bland Egyptens pyramider.
Okay. Men jag menar, ställ en kamera framför honom så är han ju introducerad.
Jo, nej precis. Det är ju svårt att misslyckas med den resliga uppsynen
så...
och de blänkande gomseglet.
Ja, jag räknar med att bli nöjd.
Vi kanske inte ska fundera allt så mycket kring det här.
Nej, då blir man ju deprimerad.
Vi ska nog ta och se filmen istället. Älskade spion, here we come! Vi är tillbaka och vi har sett Älskade spion från 1977.
Filmen som har allt.
Ja, faktiskt.
Som de sjunger också, ingen gör det bättre.
Nobody does it better.
Vann den här Bond-låten en Oscar?
Oj, jag vet inte. Jag tror inte det.
Nej.
Eller, ja. Jag ska inte ta gift på det. Men nej, jag har inte hört den här.
Nej.
Men, den var ju bra. Alltså bara det är ju en triumf i sig. Den var faktiskt bra. Det trodde jag inte.
Var det så att det var en film?
Ja, men precis, det var ju det, vi sa det. Det här, till skillnad från de andra två Roger Moore-filmerna, var ju en film. Och ja, många andra av Sean Connerys filmer har ju inte heller varit särskilt... går inte riktigt att beteckna som filmer. Det är ju bara trams egentligen. Men här lyckades de forma någon sorts... någon sorts helhet för engelsk skull. Och det var bra action. Det var ganska sympatisk humor. Det var bra karaktärer. Det var fina locations de åkte till och filmade på. Och Jaws, inte att förglömma. Han var ju faktiskt precis så bra som man mindes från barndomen. Han är ju ett unikum. Man blir ju kär i honom. Han är ju så otroligt härlig.
Jag tycker ju nice att han fick vara både hotfull och rolig komikdrummel.
Ja.
Yeah, och att de lyckades balansera det var ju ganska speciellt.
Ja, precis. Det trodde man ju inte riktigt att de kunde åstadkomma. Men han är ju faktiskt riktigt läskig, speciellt i början av filmen.
Ska vi ta det från början?
Vi tar det från början. Det inleds ju... jag har redan glömt att inleds.
Jag tänkte också, den kändes ändå... Även om jag tyckte att den var nice så kändes den också lite lång. Eller,
ja, de kunde korta ner den lite.
Jag tappade bort mig lite vad som... Eller det hände ju väldigt mycket saker. Jag är inte säker på att jag kommer kunna återge det här i ordning eller ens.
Ja, men det börjar ju med att en ubåt blir tillfångad. Eller en ubåt tvingas upp till ytan av någon sorts
störningar
av något slag. Och väl där uppe vid ytan så ser kaptenen i periskopet att det är något hemskt där uppe.
Herregud.
Herregud, säger han, och så klipper de. Och så klipper de både till den ryska underrättelsetjänsten och den brittiska. Och då får man veta att de utreder båda ett ubåtsförsvinnande. Och då skickar de en förfrågan. Den ryska general, vad heter han? Google, något sånt där.
Ja, Antatol Gogol.
Gogol. Han skickar ju efter sin toppagent då, Triple X.
Ja, inte Vin Diesel.
Inte Vin Diesel. Istället visar det sig vara
en hårig bringa.
En hårig...
Får svett tro. Ja,
vi får ett klipp från general Gogol till en hårig bringa. Och då går ju tankarna till Sean Connerys Bond, att det ska vara en liknande agent, fast med den ryska sidan.
Hans ansikte säng. Kanske påminner mer om Lazenby, va?
Ja, kanske. Han ligger ju i säng med en kvinna då. Ja, och sen så visar det sig ganska snart då att nej, det är inte den här killen som är Triple X, utan det är kvinnan.
Mm.
Det liksom byggs upp som en reveal. Trodde ni att det var killen? Kom igen! Mm. Det är nya tider.
Ja, precis. Rysslands bästa agent, Triple X. Och Bond, va?
Och då får vi också, då blir det klipp över till Bond. Och
I samma situation.
Han är i samma situation. Han har uppvaktat ju, eller han är uppvaktad inte. Han är precis klar med sin uppvaktning av en kvinna.
Uh-huh.
I en österrikisk alpstuga, va?
Ja. Uh-huh. Och här är det den håriga bringan som är agenten.
Just det.
Ingen reveal.
Eller? Nej, fast kvinnan han socialiserat med visar sig ju vara en agent också.
Ja, just det.
För den ryska sidan. För när han lämnar henne och stugan för att sticka iväg hem till M, som han kallar på honom.
Men så... telegraf i armbandsuret.
Det är som fantastiskt.
Klickar ut så här
klickar
lång
ut en liten remsa text från armbandsuret.
En bokstav i taget. Yes. Bond står och...
Vad kan
M vilja? 0, 0, 7...
Det är jag.
Det är jag.
Ja.
Ja. Och tar på sig en hel gul skid overall och...
Han drar iväg, men tjejen han haft sex med skickar efter sina polare.
Yep.
Ryska agenter som börjar jaga honom i de österrikiska alperna. Och det blir en fantastisk skit-action-scen!
Mm.
Filmen börjar rivstart direkt.
Man kom ihåg den direkt när man såg det, men jag hade glömt bort att det var en skidscen dessutom i Älskadespion. Ja. Då är ju filmen som ger mig allt.
Ja, men faktiskt...
Utom en viss sak som vi kommer återkomma till.
Kommer?
Ja.
Okej,
okay, jag tisar dig.
Du tisar mig, jag kommer inte ens ihåg. Okej, okay, ja. Men den här scenen är ju grym.
Men framförallt, det är ju en callback också till...
Till George
Lazenby. Eftersom dels att det bara är en skidjakt, tänker man på hennes majestät. Men sen tänkte jag på... För Bond avslutar här med, efter att han har skjutit några så flyger han ut för en jätteklippa.
Men innan han gör det så gör han ju en jättesnygg stunt där han vänder sig om och åker baklänges och skjuter iväg en raket ur en av sina stavar på en skurk.
Precis, när den killens hjärta brinner upp. Ser det ut som.
Gör det. Ja, det kanske det gör.
Ja. Det är ju, det kommer ju visa sig sen att det...
Ja, just det. Den specifika skurken, ja, precis.
Var Triple X.
Triple X.
Håriga bringa i början.
Älskare.
Älskare, precis. Mm. Hans hjärta brinner upp.
Det är ju
tragik här.
Ja, vilken symbolism.
Hur som helst, när det här jättefallet påminner ju mig om i Hennes Majestät när George Lazenby sular en kille över en klippa. Det här är när vi bara, det tar aldrig slut. Underbart.
Ja, just det.
Det här är ett liknande fall, fast här har ju Bond
en fallskärm. Fast det här är ju ett riktigt fall. Här ser man ju verkligen, det är en
människa som gör skumt. Men det var liknande, det var så högt liksom.
Helt sjukt högt.
Men där sa ju du.
Det här måste ju vara, för att dels så hinner han ju kasta sig loss från sina skidor och stavarna, vilket ju tar en stund. och sen vända sig om och sen dra i fallskärmen så att den liksom vecklat upp och visar den brittiska flaggan såklart.
Ja, vi ser väl inte ens marken eller på sig. Men du sa ju fint där att att George Lazenby ville göra det här.
Ja, precis. Det var ju han som hade idén till den här actionscenen.
Att hoppa ut och ha en fallskärm liksom.
Exakt. Mm. Men de tyckte att det var... De kunde liksom inte få till det. De tyckte det var osäkert.
Mm.
De kände inte till någon som kunde utföra det här. Men så träffade de på någon fantastisk stuntman då som inte hade några problem med att utföra
det. Ja, varför tog vi inte hans namn? Han stod i förtexten.
Ja, shit. Han heter Rick, tror jag, någonting.
Ja. Ja, han fick till det.
Han får en stor fet tumme upp. Vilket jävla stunt alltså. Det satt som en smäck. Och så kommer ju title sequence med musiken och allting. Och det är väl en okej låt.
Jag påstod ju att det var en Oscarsvinnare.
Så jag antar att den var okej, alltså
med dem
mer än lovligt imponerad.
Nej, det vet jag inte. Men du älskade ju musiken överlag i filmen.
Ja, men musiken måste vi prata om. Musiken var ju fantastisk. Alltså actionmusiken. För den är ju, medverkar ju här i den här skidscenen. Och fan vilket lyft alltså. Jämfört med tidigare... De pressar verkligen to the limit. Det är riktigt, riktigt grym actionmusik.
Jag tycker framförallt om hur de använder pauser och jobbar med klippen till
musiken. Det kommer vi ju prata mer om i senare actionscener.
Man såg det ju redan här också.
Det är de är intelligenta, de använder musiken på helt rätt sätt. Men efter det här då? Vad händer då? Anders zonar ut.
Jag zonade ut. Blickar ut här i tomheten. Jag tror att det är Stromberg.
Vi introduceras för skurken, precis. Kurt, heter han Kurt?
Karl.
Karl. Stromberg.
Vad kan han tänkas vara för filur?
Alltså, han är ju en någon miljonär som har skapat någon sorts underjord, alltså undervattens bas. Så långt. Som ser helt freaky ut. Det är liksom en stor...
Just det, är de...
Vad ska man jämföra med, typ?
Men du har ju inte sett än, va?
Nej, man får inte se den utifrån den, kanske. Men de är ju inne i den.
Mm. Men då är det ju bara presenterat som ett kontor. Det är ju så här, tavlorna i hans rum åker upp sen. Och så, då ser man ju att det är under havet. Det är ju ganska...
Mm.
Wow.
Ganska awe-inspiring. Men jag pratar här med två forskare som har hjälpt honom att iscensätta det här projektet då.
Som ser livrädda ut.
Ja, det är väl lite. De som har hjälpt honom oroliga. Att fånga de här ubåtarna, tror jag.
Ja, precis.
För det är han som har stått ubåtarna i början av filmen. Och då säger han, ja, det är någon som har försökt sälja den här tekniken till andra till underrättelsetjänsten för andra länder.
Mm. Han misstänkliggör dem lite där.
Precis, de tror att, oh shit, tror de att det är vi som har gjort det här? De ser superskraja ut. Men så ber han sin sekreterare att gå till hissen och gå därifrån. Och då, när hon sitter i hissen och ska åka därifrån, så trycker han på en knapp. Och hissens golv försvinner. Hon dumpas ner i havet till hajarna som äter upp henne. Prompt! Och
den här scenen tyckte jag var jätteobehaglig när jag var liten.
Ja, det kan jag tänka mig.
När hon blev dumpad i hajbassängen.
Det är otäckt, absolut.
Den är ganska bra gjord också. Ganska suggestiv. Det är ändå en haj och en människa som har samröre.
Absolut.
I bild.
Mm. Och forskarna ser ju mer än spaka ut. De tänker, shit, den här killen ska man inte mucka med. Men de ska få sina pengar.
De har vissa betänkligheter att kliva in i hissen.
Ja, precis. Han säger, ja, men då tackar jag er så mycket för samarbetet. Nu ska ni få åka härifrån. Och så går de in i hissen. Och precis som skurkarna i You Only Live Twice så är de inte så sugna. Så liksom drar de gärna på att döda sina offer. Vi minns ju till exempel hur Bond, han kunde ju fått halsen avskuren när han satt fången hos den här kvinnliga underhuggaren i den filmen. Men hon valde ju att ta med honom upp i plan, sätta fast honom där och hoppa ut från plan med fallskärm.
Det ska vara lite extravagant.
Det ska vara lite extravagant. Något... Precis. Så här väntar ju Stromberg med att döda de här båda forskarna tills de är i helikopter. Då kan han spränga den.
Jag tror för sig att de kan vara kända forskare, att det också är bättre om de dör i en helikopterolycka.
Ja, men
än,
nu,
än att de försvinner.
Du ska inte underblåsa min tes här.
Nej, okay. Men det är en snygg helikopterexplosion.
Ja, det är absolut. Explosionerna är jättefina.
Det är jättefina explosioner throughout.
Yeah, definitely.
Till skillnad från
Diamantfeber, som för alltid kommer att bli förknippad med de där Kina-puff-explosionerna. Åh, gud. Fullständigt värdelöst, verkligen. Men då, efter det här då
kommer Sandor in.
Just det, åh.
Och det här är ju tyvärr
det här är kanske filmens sämsta scen.
Ja, men det var ju det jag sa, den, där den inte infriar. Min tisse till
just
dig,
just det.
Jaws introduktionsscen. Han glider bara in bredvid Sandor. Sandor ser ju intressant ut.
Vem är Sandor först och främst?
Det är en liten stadig bit.
Det är en lite stadig bit, där är det verkligen. Han ser ju ut som någon sorts gammal, alltså sen golem typ.
Ja, en golem är han.
Väldigt kompakt varelse.
Ja. Efter honom kommer Jaws in.
Som är liksom den här jätten. Han är jätten. 2 meter och 17 centimeter lång.
Men han ser inte så jättestor ut här. Han ser ju stor ut senare. Alltså, han går bara in och står där och så säger Stromberg att... Och till Egypten och röjunnan alla som vet någonting om mikrofilmen.
Ja.
Och Sandor. Du gör som jag säger. För jag säger ju aldrig något.
Nej, men jag tänker också att jag säger ju stum för att han har de där tänderna.
Men han kan säkert göra sig förstådd.
Sandor. Han kanske skriver order till Sandor.
Teckenspråk?
Teckenspråk kanske. Mm. Får man eller se honom.
Telepatisk.
Förmåga. Han kanske har via metallen i sina tänder, så kanske han har någon sorts sändare.
Så de är som två magneter. Så, jag skulle tänka mig att Sandor i och för sig har någon metallskiva i huvudet. Så ja, kanske de kan kommunicera.
Han ser ut att ha mycket i huvudet.
Så han kanske lägger tänderna mot metallen och så gnider de intensivt.
Vi kan ju hoppas att det är så.
Så uppstår kommunikation.
Helt
nya livsformer. Jaws och Sandor.
Men det här är ju, framförallt så är det ju en stor besvikelse. Att Jaws introduceras på det här sättet.
Men han får ju en andra chans.
Och han får en andra chans och den är ju fantastisk.
Här kan man ju fråga om det var tänkt att både Sandor och Jaws skulle introduceras senare som mer mystiska varelser. Men ja. att typ
publiken någon... inte fattar eller
någonting. Nej, men att någon medlar och bara, nej men vad fan, det här är konstigt. De bara dyker upp.
Ja, just det. Vi måste förstå var de kommer ifrån. Men det är ju så platt scen alltså.
Ja, men just därför också att det känns som att han kanske är ditlagd efteråt.
Jaws har ju ingenting i den här scenen. Han har ju ingen ominous presence överhuvudtaget. Och när han bara står där rakt upp och ner och liksom, okej.
Jag hävdar att den scenen är ditlagd liksom.
Vi försöker bortse från den, tror jag.
Vi hamnar i Egypten. Nej, jag först är ju...
Vi hamnar i Egypten. Vi försöker snabba på det här. De senaste podden har ju dragit iväg.
Bond blir överfallen av Sandor, kan vi väl säga. Och ja, de slåss uppe på ett tak. Det är ju nice settings överlag.
Ja, det är jättefina locations.
Innan är liksom några som håller på... Det är väl Jaws och Sandor som håller på att spinka. Lite så här point of views och folk som gör... Man ser folk som tittar bland skuggorna typ när Bond anländer. Och sen brakar det loss, då bankar de på varandra uppe på ett tak.
Sandor och Bond. Jaws är inte med här.
Nej, Jaws är inte med här.
Precis, men Bond tar ju hand om Sandor ganska lätt.
Ja, Sandor är ju inte mycket.
Han är ju verkligen... Nej, men precis, han är inte mycket att ha. Han blir ju undanröjd ganska omgörande egentligen.
Men gillar fighten ändå, så på taket och så. Det är ju bra miljö.
Så Sandor är ju nära på att... Han har ju ett tag om Bonds slips och står och väger på randen till taket och är nära på att falla ut då. Och då vill Bond ha information om den här mikrofilmen som de är ute efter. Jag antar att det är en mikrofilm som visar... Som kan hjälpa dem att spåra de här ubåtarna på något sätt. Jag vet inte riktigt.
Den visar sig ju inte visa någonting. Men någonting helt annat.
Men nu går vi händelserna i förväg.
Jo, men vi skulle ju spela upp.
Ja, det är så. Men i alla fall, jag tyckte det var så kul att han, så fort Sandor, som uppenbarligen ser livrädd ut, och han bara, ja men shit, den finns i pyramiderna. Så bara slår Bond undan hans hand och Sandor faller till sin död. Han är ganska kapabel, James Bond. Han är väldigt kallsinnig när det passar honom.
Mm.
Men då kommer vi ut till pyramiderna.
Och då äntrar vi ju ett drömlandskap.
Ja, det är lite märkligt
det här. En surrealistisk väv. Vi lämnar helt och hållet verkligheten, kan man tänka sig.
Det är ju...
Eller verklighet.
Det är ju på natten. Och de har ju någon sorts föreställning där.
Mm.
Det är ju massa stolar utsatta. De sitter och tittar på en skärm, va? Eller det är något skådespel, något ljusskådespel av något slag.
En röst som berättar
historien. En röst som berättar om Egyptens historia. De har svinxen framför sig och pyramiderna i bakgrunden och sådär.
Och någon pampig musik som sjunker in och ut också. Mm. Det här som vi ser i flera actionscener sen.
Den icke-diegetiska och diegetiska blir liksom ett här.
Det här suddas, ja precis, allt suddas ut.
Mm. Men också, det är väldigt snygg
scen, den kommer faktiskt. Och går också, just där att hur de jobbar med tystnad och musik, det återkommer ju, återkopplar ju actionscenerna också. Den här scenen gör ju samma. Den här musiken kommer ju bara ibland liksom. Det är ganska effektfullt faktiskt.
Ja, men de här stötvisa insatserna av musik, det är riktigt snyggt gjort.
Och just att, och här, att det är musiken på showen som används som musiken i filmen.
Ja, ja men det är bra. Och det är ju framförallt bra för att här får vi ju andra chansen med Jaws.
Ja.
Han introduceras via ett grönt ljus. Först så står han liksom i en svart siluettskugga och sen så kommer ett grönt ljus över honom. Samtidigt som en musikalisk cue liksom ger honom en pampig introduktion.
Ja, och så är de här skuggorna och ljusen. Och det är mycket...
Han är filmad i grodperspektiv och ser supermäktig ut och jätteläskig.
Han ser ut som Frankensteins monster. Men verkligen. Platsen för tankarna till mumien. Men sen visar han sig bita ihjäl den här killen som...
Som en vampyr.
Som en vampyr. Så det är ju
Han är liksom... Han har allt, Jaws.
Det är Hammer Horror Compact. Han är ett compact,
liksom konglomerat av alla filmmonster, liksom.
Ja.
Det är ju skitcoolt.
Det är väldigt...
Snyggt att de har fått till det där så här.
Tills han tappar en stor sten på foten.
Just det. Men här då... Jaws är ju på jakt efter någon sorts forskare, var det? Jaws är på jakt efter en forskare, men det är ju James Bond och den kvinnliga agenten från Ryssland, Triple X. Vad heter hon egentligen? Hon heter Major...
Anya Amasova, tror jag.
Anya Amasova, precis. Hon pratar ju redan med den här forskaren, de sitter ju i publiken. Men forskaren får syn på Jaws som står liksom längre bort.
Med de här påsarna.
I de här påsarna. Så blir han jätterädd och bara, shit, nu är jag illa ute. Så han springer iväg. Han blir jagad av Jaws, som i sin tur jagas av James Bond som springer efter. Forskaren springer in i någon sorts... han springer in i något... Ja, jag tror inte att det är en pyramid, men det är någon sorts gammalt utrymme som har en grind liksom. Han slänger på en kedja, springer in där. Jaws springer efter, biter sönder kedjan, springer in och gör den här Nosferatu-grejen när han liksom biter ihjäl honom med sina huggtänder.
Mm. Sen kommer han ut och slåss lite med Bond, va? Nej, först försvinner han.
Ja. Han slåss ju inte ens med Bond. Mm. Det blir en sån där, först är det ljust och sen så blir det mörkt för att den här ljusshowen håller på och liksom...
Mm. För Bond har någon på kornet.
Bond är redo att skjuta, men så blir det mörkt och då, pang, försvinner han direkt.
Mm.
Och då dyker Amasova upp. Anja.
Ja, just det.
Hon har lite hejdukar med sig. Det blir fistfight. Men det är inga problem. Sen åker ju både Bond och Anja. De möts ju där på ett annat ställe. Med en annan kille som säger sig ha mikrofilmen, va?
Han har ju mikrofilmen.
Han har mikrofilmen. Vem han är? Oklart.
Inte vi var som vanligt.
Högst oklart.
Det kanske är vi.
Men strunt samma. Han kommer ju nämligen dö inom några sekunder eller några minuter eftersom Jaws visar sig vara här också. Han gör en repris. Han biter den här killen i ett telefonbås. Springer iväg med mikrofilmen och liksom åker iväg med en skåpbil.
Det roliga är när Jaws anländer. Vi får se ett shot ut genom fönstret när Jaws kommer i den här lilla skåpbilen. Han ser jättestor ut och blänger.
Ja, just det. Ja. Men han hinner ju inte köra iväg bilen förrän både James Bond och Anya har kastat sig in i bakluckan. Eller i, vad säger man, själva skåpbilsutrymmet
där. Men, och där sitter de och dividerar om vem som ska ha rätt till mikrofilmen. Och Jaws avlyssnar.
han har en mikrofon. Precis, så han kör ju dem. Och han kör ju iväg med dem länge. Det blir ju, de åker ju långt ut i öknen.
Och sen det är ett jättehäftigt ställe med jättepelare.
Det är gamla pelare. Det är någon gammal, jag vet inte.
Det är något ställe som man säkert ska veta.
Men någon gammal egyptisk plats helt enkelt. Med som massa pelare.
De har ju, ja, men som du sa tidigare, de har ju jättesnygga locations här. Ja, framförallt kanske här i Egypten.
Här kanske ett av filmens snyggaste shots, bilder i alla fall. Det när, för här hoppar ju Jaws ur bilen och springer iväg. De har ju somnat och bara upp, liksom rycker till när bilen stannar. Aha, okej, nu är det dags att hoppa ur och försöka norpa mikrofilmen.
Mm.
Men det blir lättare sagt än gjort. De skuggar ju Jaws, men eftersom det är så mycket pelare här och det är lätt att gå vilse bland alla de här. Så de tar bort honom. Och vips så får ju vi då, biopubliken, eller tv-publiken, se en shot där Jaws springer på bjälkar ovanför pelarna. Mm. Han har klättrat upp där uppe. Jättesnygg shot. När han liksom bara traskar runt där uppe.
Ja.
Det är väldigt stillsamt det här.
Ja, men många snygga shots här, men med den här miljön så...
Ja, det är riktigt bra.
Men, ja.
Men det blir ju, han beslutar ju sig för att ge sig i kast med de här båda inkräktarna. Så han kastar sig ner över James Bond. Och han blir ju, det är någon byggställning ramlar ner över honom.
Han lyckas slå ner en byggställning över sig själv. Bond lurar honom lite där.
Här, precis, han är ju lite klantig då.
Jaws ska inte presenteras som så smart, men han är ändå hot för, men ja, han är ju,
ja, fast han är ju inte korkad. Det tycker jag att man inte får.
Nej, fast han, nu ändå, han slår ner en byggställning i huvudet på sig själv.
Nej, men han är inte ivrig.
Han är ivrig, okej. Han tappar den där stenen ju tidigare också på fötterna.
Nej, men det är inte än. Det kommer sen.
Ja, det kommer sen.
Först är han ivrig. Han är ju väldigt kapabel egentligen. Han lyckas ju, för att Anya har egentligen honom på kornet med pistolen.
Mm.
Men han lyckas ju avvärja den här situationen. Han sparkar bort pistolen. Ger sig kast med Bond. Men då har ju Bond redan spanat in den här byggställningen och lyckas ducka och så att han ramlar ner på Jaws. Men Jaws är ju typ odödlig. Han tar sig ur den här knipan. Och då när Bond och Anya ska fly med bilen så kastar ju Jaws sig över bilen och typ river sönder den som om han vore en konservöppnare.
Ja. Och han vill limpa lite här, för han river ju upp taket men sliter inte ut dem, utan han hoppar ner.
Nej,
istället.
Han har ju chansen att
och fortsätter riva loss andra delar av bilen.
Men, han bucklar bilen, han river upp delar, han gör liksom den, ja.
Men innan också, Bond, han är ingen broska därifrån. Han sitter och tisar med nyckeln.
Ja, precis, han tycker det är jättekul.
Drar dåliga skämt innan jag
sen stiger upp. Anya sitter ju bakom ratten och ska försöka få igång bilen i den här hetsiga situationen.
Ja.
Och han tycker det är jättekul.
Ja, han håller på, female drivers och diverse ganska dåliga skämt där. Ja. Och sen när hon drar ett skämt tillbaks mot honom, då himlar han med ögonen.
Douche! Ja, men de lyckas ju i alla fall åka iväg då.
Och då?
Då kastar... Då plockar ju Jaws upp den här stenen.
Äntligen!
Alltså den är, du känner ju ingen som helst funktion, för de har ju redan åkt iväg.
Man tänker sig först att han ska kasta den, antar jag. Eller man ska tro det.
Ja, fast jättelångt. Så långt kan han inte kasta. Nej. Det skulle ju vara flera hundra meter då.
Så han, men han ändrar sig då. Så,
så han kastar den på sina fötter istället?
Han tappar, eller
han bara, han tappar den?
Och han ska så lägga ner den, men han får den på fötterna.
Och då är det komiskt uttryck i ansiktet.
Ja.
Men han har ju, precis, han balanserar ju väldigt snyggt det där.
Han ror i land
det där. Det hotfulla med det komiska. Det är alternerar snyggt liksom.
Det är ju, ja, det är inte konstigt att man var fascinerad av den här personen när man var
han
liten.
Han har så mycket i sina ansiktsuttryck.
Alltså. Så mycket att ge.
Ja, så mycket att ge. Jag älskar Joss.
Han har jättefina kläder här också.
Ja, han har ju sina, här, men det, han har väl nästan alltid på sig de där
hängslen,
kläderna.
Hängslen.
Hängslen och skjorta och sådär.
Bruna, ganska stora byxor. Ja,
han har ju någon kavaj på sig tidigare, men den gjorde han sig som tur är av med ganska snabbt. Och då hamnar ju Bond och Anja, de åker iväg, men de lyckas komma till någon strand.
Här har vi båt, va? Den så här, det har ju varit lite vinkar till, eller och det kommer vara flera vinkar till andra filmer. Vi snackar om Ines Majestäts, och här när de skumpar in den trasiga bilen i öknen är det ju det mest Benny Hilliga ögonblicket i den här, eller det som känns som de tidigare Roger Moore-filmerna.
Ja.
Jag väntade mig nästan Sheriff Pepper där ute i öknen.
Mm.
Nästan alltså. Men han dyker ju inte upp.
Nej, han gör ju inte det.
Han var inte på Egyptens semester.
Tack och lov är han om inte gjord.
Men han hade kunnat varit där på i semester i Egypten och dykt upp just i den, när de åker den där skumpiga trasbilen.
Säkert.
Ja. De hamnar på en båt.
Det är dags att släppa Sergeant Pepper.
Sergeant Pepper's lonely heart. De åker båt.
Ja, de får lift med en båt. Bond kikar på mikrofilmen med en mojäng han har. Anja lyckas dupera honom.
Ja, han tänker att det ska gå och byta, inte byta kroppsfärg, men
byta kropps.
Det blir live the thing. Ja, de pratar ju om att överleva i Sibirien.
Ja, precis. Hon börjar skryta om att hon minsann tränade i Sibirien. Och då, ja, får du lära dig där då? Vi får lära oss att det är bra att med kroppsvärme.
Och värma varandra.
Kan, precis, värma varandra.
Bond, och det typ,
Bond går igång direkt. Och då plockar Anja fram en cigarett, vad Bond tror. Men det är i själva verket hon blåser ut någon rök på Bond som får honom att däcka.
Men han är besviken när de plockar upp cigaretten medan han tror att det är en riktig cigarett. För han säger ju någonting i stil med jag trodde något var på gång.
Ja, just det.
Cigarett tar man väl efter.
Det tar man efter.
Så.
Just det.
Så han är säkert nöjd med att få somna in där eftersom besvikelsen ändå är markant.
Ja. Mm. Men när han vaknar upp då har de den här båten anlänt i typ Kairos hamn, antar jag. Bond ber sig, han stapplar därifrån, går till någon sorts pyramid.
Det är ganska långt, han tar sig omkring olika ställen.
Ja, men han går väl till,
han verkar någon söka något, han vet inte vad.
Men visst är det en pyramid han går till?
Jag tror
något
det
liknande.
Något liknande.
Men någon gammal byggnad i alla fall.
Någon är någon mörk gång.
Och så helt plötsligt en hiss.
Och jag skämtade ju innan om att fan, det skulle vara kul om han gick till M's kontor.
Ja, som M's kontor befann sig i en pyramid här i Egypten. Och ja, det är precis vad det gör. Det är ju helt otroligt.
Men tyvärr var det ju inte som i Man lever bara två gånger, att de hade gjort exakt hans, det här engelska kontoret. I ubåten var det där, va?
Ja,
just det. De skulle gjort likadant här. Att, men ja, här är de ju i en ruin typ som de har inrättat. Det hade varit kul om man hade klivit in i M's brittiska kontor.
Ja, precis. Att de har det där på, att de bara kan packa ihop allting där och stuva om det på andra ställen.
Men jag var på rätt spår.
Ja, otroligt. Men det här, det är ju inte bara M, utan det är ju även den här ryske generalen då. Och då bestämmer de att Anja och Bond ska arbeta tillsammans.
Det roliga är M och Antatol tror jag han heter. De är ju buddies, de kallar ju varandra vid förnamn lite relaxed.
M heter Miles.
Miles, ja, får vi. Men jag kommer inte ihåg vad han säger något till Antatol. Andy. Nej, inte det.
Ja, nej, men
Q är med hela sitt team också. Det tyckte jag var märkligt att packa ihop.
Men Q är ju, han är ju ofta ute på uppdrag, eller han är ofta ute på fältet.
Jo, men jag visste inte att han hade med sig hela labbet, ja, och hela alla Q-lab. Tekniker liksom.
De går igenom hela liksom tjofaderittan där.
Ja, de håller på att experimentera som vanligt med att testa hur olika saker funkar, gå igenom massor av olika grejer. Det är liksom vanlig dag på jobbet.
Vad händer sen? Vad händer sen? Nu tappar jag bort mig.
Ryssarna skryter om att det var ganska lätt att ta mikrofilmen från Bond, men han säger att den var ju ändå värdelös, big deal. Men Q kanske kan hitta något kul där. Då hittar de ju lite, alltså där när de har fotat mikrofilmen så har ju Stromberg klantat sig och har med sitt företags logga.
Just det.
Så att de vet att det är Stromberg som ligger bakom.
Mm.
För det kan inte vara en sån där, jag lägger min logga med här så att de ska hitta den.
Nej, jag tror inte att han är så...
För han vill ju vara hemlig.
Precis, han har ju den här megalomaniska planen.
Så han har ju tabbat sig ordentligt här.
Han har tabbat sig.
Företagets logga bara rakt i mikrofilmen.
De skickar iväg Bond och Anja till Italien, till Sardinien. För det där utanför som Strombergs... Lair finns. Och den här, det är ju, vi måste ju prata om den. Den ser ju helt freaky ut. Den här, det ser ut som en sköldpadda med höga ben. Eller vad ska man kalla det?
Ja, eller någon slags manet. Eller
ja, en fisk kanske. Manta. Vad säger man? Ja. Med långa ben. Och den här saken kan ju...
Helikoptrar och skit.
Men det finns allt möjligt. Mm. Den kan ju resa sig upp ur vattnet. Men det är även, den kallas ju för Atlantis. För att den kan sänka sig ner under vattnet.
Mm. Där vill Stromberg leva.
Han vill leva sina dagar här. Tillsammans med några utvalda.
Fiskar.
Fiskar antagligen. Hans tanke är att starta ett världskrig där USA och Ryssland ska förgöra varandra med atombomber.
Det framkommer väl långt senare, eller ja, det kan man väl ana i för sig. Eller anledningen framkommer senare.
Men Bond får åka ut dit på studiebesök, för han utger sig för att vara marinbiolog.
Mm.
Och säger sig vara intresserad av Strombergs arbete. Det blir en blixtvisit.
Ja, verkligen.
Stromberg förhör sig om Bonds kunskaper.
Ja,
han frågar, vad är det för fyra? Och Bond ser lite tveksam ut. Men så hävrar han ur sig korrekt information att det är en dödlig fisk.
Han klarade det där läxförhöret.
Som han inte klarade i Hennes Majestäts hemliga tjänst när Blofeld avslöjade honom.
Ja, men här spelar det ingen roll. För Stromberg vet
Stromberg vet ändå. Han vet ju redan att det är Bond. Så det var helt förgäves. Måste verkligen känns bittert det där.
Den äntligen har pluggat på. Ja. Alla fiskar. För han kan inte veta vilken Stromberg kommer fråga om.
Nej, för fan, tänk vilken glos förhör han måste ha kört.
Ja.
Helt sjukt. Men han tillåts ju komma därifrån. Mm. Tillbaka till land.
Låt dem komma i land och döda dem sen. Säger han till Joshua.
Just det. Och då kommer ju en awesome jaktscen. Där Bond, först får ju Bond den här spexiga bilen av Q. Som dyker upp igen i fältet.
Q kör i land en bil från en färja liksom. Det är roligt också där, för den är ju superfräck. Det är en Lotus. Och sen ser man massa andra bilar som kör av färjan. Som är alla exakt likadana. Ja, någon annan, någon liten skruttbil.
Just det.
Men
precis, de kör iväg med den här Lotusen och den ser ju riktigt, den ser ju snygg ut.
Mm.
Riktigt tuff. Och då kommer det en motorcykelkille och jagar dem.
Med sidovagn
som visar sig vara en missilvagn.
Han skjuter iväg hela vagnen.
Mm. Men då, den träffar ju en lastbil.
En långtradare full med sängar.
Ja, var den full med sängar?
Det bara flyger så här dun.
Ah, okej.
Okay. Det är en bild på baksidan av någon som ligger och sover gott. Men det är snyggt där, för Bond ligger ju bakom den lastbilen i så här smala bergsväggar och kommer in liksom inte om. Och han vet att den här motorcykeln har något lur på gång, så han är lite stressad. Så precis när de lyckas köra om, då kommer ju en lastbil mötande. Och det är ganska snyggt när han kör precis mellan två lastbilar i mötande. Mm. Och sen kommer missilvagnen och bara boom, så blir fjädrar. Och det får motorcykelföraren på sig och kör ut över kanten.
Just det.
och fladdrar roligt.
Men det är inte klart än, för då dyker en bil upp.
Det är Jaws!
Tillsammans med typ tre andra henchmen.
Lite dussin. Lite kanske järntrusten som gör en.
Ja, just det. Explicit. Det här är ju roligt, för först när de skjuter ju Jaws med pistol, tycker man ju är helt mot hans karaktär liksom. Man tänker att han bara ska liksom använda händerna och, sen
och tugga.
Och tugga lite.
Svårt i en biljakt.
Svårt i en biljakt i och för sig. Men du, nu har vi ju glömt tågfighten.
Ja, den här var. Det är så, precis, det är så mycket i den här filmen.
Det är så mycket att, i den här filmen.
Det har varit en tågfight, men nu är vi mitt i den här.
Vi försöker klart den här och sen berätta om tågfighten.
Han ska ladda om sin pistol eller
vad? Ja, det är det som är roligt. Nej, men han har ju skjutit klart i sin pistol, Jaws. Och då han har ju missat med alla skotten såklart, som alla hejdukar gör. Och då sträcker det sig ut en kille med en k-pist bakom honom.
Jag tror
han
har en pistol också. Eller en k-pist?
Ja, men jag tror en k-pist.
Ja, kanske.
Och ska börja skjuta, men då snor Jaws den och bara fortsätter skjuta. Ja, det var roligt.
Istället för att ladda om sin egen. Ja, det var roligt.
Men de här killarna, de avvärjs ju ganska snabbt. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det är som händer. Men de flyger ut för berget, de också.
Ja,
och landar i ett hus. Bilen rakt ner i huset.
Mm.
En stackars gubbe ser helt förvirrad ut. Som
det är ett snyggt shot där när den kommer ner i huset. Ja. De klipper lite snabbt där, tycker jag, till en explosion i bilen. Jag tycker de kunde bara haft bilen ner i huset.
Men bilen exploderar
den? Ja, det är en liten explosion.
En liten explosion, för Jaws han går ju ut ur huset. Han öppnar ju dörren och går ut.
Det är det som är så konstigt, de har en snygg helbild på bilen när den kommer ner i huset.
Ja.
Sen är ett snabbt klipp till en så här liten explosion. Och sen tror jag tillbaka till helbilden. Okay, de kunde ha hållit...
Ja, de skulle ha skippat explosionen.
Men nu Jaws kommer ut och borstar av sig.
Ja, det är väldigt ofta han borstar av sig. För det gör han ju även i den där tågfighten.
Ja.
Ska vi snabbt berätta
om tågfighten har varit...
Tågfighten var ju, för det var ju när de åkte ner till Salini, Bond och Anya.
Jaws tänkte att han kunde göra processen kortare än där.
Bond tänkte ju att nu ska vi mysa med varandra, men det tycker ju Anya, nej, vi har ju separata hytter. Och Bond, okej, jag fattar läget.
Precis, det är väldigt roligt där. Han säger, jag har champagne och allt, mitt kontor bjuder. Och hon bara är lite kylig. Och då ser han helt trumpen ut. Ja, god natt då. väldigt kort.
Ja, och sen när han stänger dörren. För de har ju hytterna precis bredvid varandra. Då står han ju vid dörren. Och lyssnar och väntar liksom.
Hon
kommer ju komma snart liksom.
Men hon väntar ju på andra sidan. Så de väntar ju jättelänge. Eller så här, båda är ju så
förgäves på att den andra ska ta första steget.
Men de är ju så vana vid det, antar jag. De är ju superagenter båda två. Ja. Så att deras respektive intressen kommer ju till dem.
Mm, just det. Men inte i det här fallet.
Nej, för Jaws är i garderoben.
Jaws är ut i Anjas garderob. Tittar ut och
han ser död ut. Han såg död ut när hon öppnade garderoben.
Jaså.
Oj, tråkigt. Jaws tog livet av sig.
Men nej, han missade att det inte fanns någon luft där inne. Nej, det är inte sant.
Den är helt lufttät.
Ja, precis.
Han hoppar ut, han är inte död.
Han är inte död, han hoppar
läget fira.
Kastar sig över henne. Ja, vi kastar våra hattar upp i luften.
Han ser så, här ser han ju så stor ut.
Alltså, skitläskig ser han ut att vara.
mot henne där, han börjar daska lite.
Och så de här close-upsen på hans ansikte när han ska köra tänderna i henne som Nosferatu.
Wow.
Det är ju riktigt scary.
Nu kommer champagnen till väl till hans.
Just det, Bond kastar sig ut ur sin hytt, dunkar champagneflaskan i Jaws rygg.
Fuktar Jaws kavaj.
Då blir Jaws rosenrasande. Och det blir en jättesnygg fight i tåget som ju minnar från Russia with Love.
Men size matters här.
Ja, shit, Bond har ju ingen chans. Jaws nöjer sig inte med att dunka Bond i väggen. Han plockar upp honom och dunkar honom i taket upprepade gånger.
Men just i den här scenen också med de här två, eller de här tre, Jaws är ju i och för sig som ännu fler. Och att det är det här lilla utrymmet som de utnyttjar. Han ser helt enormt, han är ju som en CGI. Han är ju
ja, det ser helt bizarr ut. Det ser ut som Hulken liksom, han har steget in här. Han är för stor för vagnen liksom.
Ja, det är väldigt
det är magiskt bra. Magiskt
det är så bra shots när han håller nästan Roger Moores liksom huvud eller hals eller jag vet inte. Det täcker ju upp hela hans händer är ju enorma.
Man märker ju att Bond är riktigt uppbragd här. Han,
vad ska han göra?
Vad ska han göra? Han är ju låst i Jaws grepp liksom.
Han når ju inte ens fram.
Och Jaws går i slow motion med sin käft mot Bonds halspulsåder. Men då får Bond ett genidrag. Han ser en lampa. Plockar upp den. Knäcker den så att den börjar bli elektrisk. Den liksom krossar glödlampan så att det blir en elektrisk charge
möjlighet,
den, möjlighet. Och då börjar han hota Jaws med den här så, och Jaws sträcker sig undan men får en stöt
en zinger,
i, en zinger i tänderna och blir lätt knockad och dunkas ut ur tågkabinen genom fönstret.
Mm.
Rullar ner för en kulle, ställer sig upp och borstar av.
Mm. Men det är roligt, innan han borstar av, det är ju många som har borstar av. Innan han borstar av här så har han en reaction shot som att han liksom går igenom vad som gick fel.
Ja just det, han tänker efter. Kunde jag gjort det bättre?
Så han lär sig efter varje...
Men jag säger ju det, han är inte korkad.
Nej, jag får erkänna.
Ja, absolut. Men, tillbaka till biljakten.
Där vi var.
Ja. Den är ju inte slut än.
Nej, den är inte slut än. Det här var bara de två första akterna i den.
Motorcykel,
bil. Vad följer man efter motorcykel och bil?
Ja, det är självklart med helikopter.
Ja. Och en del shots här, när bilen och helikoptern är i samma bild, är ju awesome. Det är sån här
en... Det är en kvinnlig helikopterförare.
Som flörtar med Bond.
Som flörtar med Bond förut. När de var på Strombergs lair.
Ja, oh, nu flörtar hon igen.
Just det, Bond ser lite upphetsad ut.
Upphetsad och rädd. Jag vet inte om man tycker om det.
Just det, är Roger Moore en väldigt bra skådespelare här? När han lyckas kombinera båda.
Upphetsad och rädd.
Ja.
Men det är ju en massa såna här money shots här.
Med ja, det är riktigt snygga scener. Shit, man får ju ge props till regissören Lewis Gilbert, som ju även regisserade You Only Live Twice, den här helgalna Sean Connery-filmen.
Mm.
Han är bra på de här crazy grejerna.
Mm.
Överlag så lyckas han ju balansera tonen i filmen mycket bättre än vad de gjorde i de två tidigare.
Han är väldigt bra på sådana här comic book film.
Ja, alltså det blir inte för mycket, utan han lyckas balansera det ganska bra. Han lyckas.
Det är ju verkligen för mycket.
Det är ju för mycket, det är ju. Men det blir trovärdigt ändå på något sätt.
Ah.
Man köper det på något annat. Man köper det, men det gjorde man ju inte i de två tidigare Roger Moore-filmerna.
Nej, men det här är ju fartfyllt och skojigt hela tiden.
Mm,
men det är ju också flera väldigt bra bildutsnitt, och inte bara i actionscener. Vi pratar ju mycket om de här egyptiska miljöerna, att det finns ju bilder.
Han har ett öga för liksom hur man framar.
Ja. Det finns ju också så här, pratar vi inte om det, så här luriga point of view shots när det ska vara lite mer så
thriller. Ja, när vi blev lurade. Vi trodde ju till exempel att Jaws spanade på en kille som man skulle döda. Men så visade det sig att han i själva verket var gömd i bild, ja.
Så det var vi som spanade.
Jättesnyggt gjort
det faktiskt. Det var ju nästan så här, det var ju lite så här Hitchcock eller De Palma.
Ja, faktiskt.
Så, ja.
Oväntat snyggt. Men tillbaka till helikopterfighten då.
Ja, nu, då hoppar ju de med bilen ner i vattnet. Och det visar sig, den visar sig kunna förvandlas till en ubåt. Jag tyckte kanske att de inte kände så hårt ansatta av helikoptern. Mm. Att det var enda utvägen att hoppa i vattnet. Nu ja, visar det sig att Bond har en annan agenda. Men...
Och framförallt kanske det är lite overkill av Bond att skjuta upp en missil och bomba helikoptern.
Men undrar om det var för att hon flyttade honom och han blev rädd och upphetsad samtidigt.
Ja, just det. Han kanske inte kunde hantera de där motstridiga känslorna.
Ja, jag skjuter en missil innan.
Mm.
För egentligen det hade varit bättre att försvinna under vattnet
och låta dem tro att
de är döda.
Ja. Ja.
Men
så blev det inte.
Och agendan här är då att åka och spana lite på
Strombergs lair.
Ja, precis. Så det är därför de hoppar ner i vattnet, men det trodde vi inte då.
Ja, det är väl en av anledningarna kanske. Två, det finns många.
Så följer en undervattens action. Där var vi lite... Vi blev rädda först.
Ja, vi tänkte, herregud, en undervattensfight. Det kan ju bara bli dåligt. Men man har ju åskbollen i fortfarande, tyvärr fortfarande i...
Ja, eller undervattensaction överhuvudtaget.
I minnet.
Vi är svårflyttade där.
Ja, precis. Bägge. Men den här funkade.
Den funkade. Den körde ju väldigt mycket på det här, lite med kartonger. Det är ganska enkla grejer. Den håller ganska korta klipp och med så här,
ja, men precis. Det är ju jätteviktigt. Om man har långa shots, alltså där man visar liksom en farkost som jagas av en annan och låter det pågå i flera sekunder, då tappar man ju spänningen direkt. Men om man kör snabba klipp och lyckas liksom med den här illusionen att det faktiskt är
händelserikt,
det faktiskt är spännande, så blir det bra.
Någonting händer.
Men han, James Bond, använder alla möjliga maniker i sin bil. Bombar och skjuter och kapsejsar alla skurkar.
Sen åker de upp på beachen.
Ja, just det. Och det blir den obligatoriska comical viewshot där folk på stranden tittar klentroget på den bilen som åker upp i vattnet och tittar på flaskan de håller i sin hand. Det är någon dags att sluta dricka.
Jag har druckit lite, ja. Mm. Ja, jag har äntrat drömvärlden jag också. Och Bond kastar ut en fisk ur fönstret ur bilen och
ja, har den är jättesnygg.
Och ser vad ser han ut? Så
han har en fantastisk min.
Casual obrydd fiskkastare.
Ja, verkligen.
Åt folk.
Kanske är det just i det här ögonblicket som Roger Moore klickar.
Ja, jag gnällde ju lite om Moore tidigare i filmen. Jag tyckte att han var lite off hela tiden i komisk timing och så. Mm. Att det kändes mer awkward än...
Och han är ju fortfarande inte särskilt bekväm med brudarna.
Nej, jättekonstigt.
När han försöker lägga an på kvinnorna, då kryper det i kroppen. Det funkar ju bättre när det är kvinnorna som lägger an på honom. Mm. När han bara låter dem komma till honom.
Mm.
Då känns det helt okej. Men det funkar inte alls när han ska försöka göra uppvaktandet liksom.
Men han är väldigt stel och onaturlig där.
Mm.
Men när han kastar fisken...
Men det kanske är där han verkligen klickar med James Bond.
Då klickar han. Det är någonting i blicken där.
Det är någonting där, just det ögonblicket. Där blir han ett med rollkaraktären. Ja, men för efter det, resten av filmen, då är han ju faktiskt riktigt bra.
Ja, då är han ju solid.
Ja, då funkar det verkligen.
Mm. Det skulle vara kul om de filmade hela filmen i kronologisk ordning. Och Roger Moore själv bara, ja, när jag kastade ut fisken.
Där satt den.
Så hade jag blivit James Bond.
Ja, det är bra. Ja, men vad händer sen då? De ska ju ut och undersöka en supertank.
Supertanker. Ja.
Vad heter den? Det är ett jättestort lastfartyg.
Ja, det är en sån här oljerigg nästan.
De säger att det är näst största fartyget i världen efter Karl Marx.
Är han ett fartyg?
Ja, uppenbarligen. Men Anja, hon petar in den infon tydligt. Mm. De säger först att det här är det största lastfartyget som finns i världen.
Det är när de pratar med helikopterpiloten.
Ja, just det. Då
hon säger, är redan död.
Ja, det var ju tidigare då. Precis. Ja, just det. Och då säger han, ja, men efter Karl Marx, kom igen.
Jag trodde ändå Bond skulle ha en chans där med hon, helikopterpiloten. Det var väldigt abrupt sättet Bond avböjde avböjde hennes närmande.
Mm.
Vi kanske inte ska
grotta ner oss allt för mycket i deras förehavanden.
Nej.
Men de åker ju ut den här super...
De åker till en ubåt.
Tanken. De åker till en ubåt.
Det är roligt. Men fast innan det har väl kommit fram på hotellrummet att Bond faktiskt befann sig på samma plats som hennes älskare för tre
just
veckor sedan.
Just det, det framkommer
och
där.
Och
ja,
att Bond briserade en exploderande skidstav i hans hjärta som brann upp. Så hon tänker ju att när uppdraget är slut...
Ja, hon
då
säger ju det.
Ja, hon säger det. Då tänker jag skjuta det.
Mm.
Det här är ingen pardon. Bond är lite besvärad här.
Han är precis besvärad, men i scenen efter,
ja,
när de fyras ner till en ubåt via en helikopter och är tätt omslingrade i den här linan, då ser han skitnöjd ut.
Han tittar upp på henne och bara,
jag är så himla vad var det du sa? Glad.
Who could kill this face?
Ja, det är bra. Det är bra. Ja, oh, gud, det är så himla märkligt. Det kommer så abrupt bara. Ja, men sen går de in i ubåten och träffar kaptenen.
Kaptenen, ja.
Du gillade verkligen kaptenen.
Det roliga är att när de kliver ombord, då ser ju inte han att den ena är en dam. Hon tar av sig hjälmen och svänger med håret. Då bara... Då blir han tvungen att sätta sig.
Då zoomar kameran in på honom också.
Ja, så kameran ser in på honom. Och han måste sätta sig ner och är helt skakad. En kvinna! De har varit på sjön ett tag.
Det märks.
De här.
Och han tycker att hon ska...
Men jag känner igen honom också.
Du är inne på IMDb nu, ska kolla upp honom. Men då säger han också att du måste använda... Du får gärna använda duschen in i min kabin. Då säger han nej, jag vill inte att, någon, att det ska bli...
Någon specialbehandling.
Någon specialbehandling bara för att jag är kvinna liksom. Och då säger han, ja, det är nog bäst för oss alla om det blir så. En märklig, men fantastisk kommentar. Det sättet han levererar den på var väldigt...
Ja, men överlag så tyckte vi ju alla om den här ubåtsbesättningen.
Ja, men de var,
vi får ju bekanta oss med många här. När filmen senare blir en krigsfilm.
Det blir ett märkligt camaraderie. Precis, det blir ju en krigsfilm helt plötsligt. För ubåten kidnappas av supertanken som egentligen är en ubåtsätare. Den öppnar fören, slukar ubåten och väl där inne så... dyker Stromberg upp och norpar Bond och Anja.
Ubåtsslukaren känner vi nästan igen det här shotet rakt av från fast i rymden i Man lever bara två gånger med. När
just det.
De har den här rymdslukaren. För det är ju roligt, för Stromberg säger ju i ett tillfälle att rymden är ju inget speciellt. Vi borde ju utforska haven istället. Så, och sen är det den här...
Just det, så visar han att det är bättre här nere. Vi gör det bättre.
Har det ännu avslöjat sig att Stromberg faktiskt har simhud mellan just fingrarna? Det. Får man säga ett diskret shot.
Det är ingenting som de anmärker på.
Nej, utan bara att han inte gillar att ta i hand.
Man får se hans hand på en kontrollpanel i närbild. Men då är det också en bild på Bond och Anja när de går av ubåten. Och man liksom...
Precis.
Man fokuserar på den kanske.
Ja.
Och det är liksom inte, men då ser man att han har faktiskt simhud där mellan
och han gillar inte tummen att ta i hand
och pekfingret.
Ja.
Precis. Uppseendeväckande. Vi inser varför han älskar havet så mycket. Han är en grodman.
Han är en grodman och Jaws är mumien Frankenstein.
Han är alla monster kombinerad.
Och Sandor var en golem.
Ja, spännande cast of characters.
Mytologiska bestar.
Men hur är det nu? Jo, Stromberg plockar med sig Anja för att hon är en snygging. Det finns väl ingen annan anledning egentligen. Han norpar henne och ska åka tillbaka till sin bas, den här märkliga liksom sköldpaddebasen Atlantis. Men först berättar han ju om sina planer att han ska skicka iväg de här två ubåtarna till fångetaget, den sovjetiska och den amerikanska, och sen ska de skicka iväg varsin kärnvapenmissil på New York och Moskva så att de båda länderna, USA och Sovjetunionen, skickar iväg alla sina kärnvapenmissiler mot varandra och triggar tredje världskriget.
Den grejen.
Och Bond frågar ju Stromberg här, okej, jag fattar, vad vill du ha? Hur mycket kosing vi är ute efter? Och Stromberg bara, nej men kom igen. Du snackar skit här va? Jag är inte ute efter några pengar. Jag vill ha ett bättre liv bara.
Under vattnet. Spräng jordens yta.
Bond ser lite snöpen ut. Han, shit, det här blir tufft.
Det här är en riktig skurk.
Det här är ju en annan sorts skurk än de jag fått deala med tidigare.
Ja, i det sammanhanget blir Spectre ganska småsinta. Även om de vill spränga jävligt
mycket. Oftast är de bara ute efter utpressning. Det är väldigt tråkigt.
Men de vill skapa anarki och sånt där också. De har ändå...
Och i det menar jag, men lite kul när Blofeld helt plötsligt var ute efter att med sin adel. Släktnamn sådär, bli adel. Det var ju minst något där.
Det är nästan ännu mindre ambitioner.
Ja, fast det är ju minst någonting som är intressantare än utpressning.
Men här har vi ju de storskaliga.
Ja, men här är
en
bra.
Ny värld.
Den första liksom riktigt megalomaniska storskurken. Mm. Kul. Men, men jag förstår inte riktigt vad de ska göra med Bond. Om de ska avrätta honom eller någonting. De tar ju väldigt god tid på sig. Och Bond lyckas ju slita sig loss. Skjuta folk med harpuner. Slänga ner dem för trappor.
Åka tåg.
Och åka tåg. Just det! Även i den här gigantiska lastfartyget så finns det alltså ett sånt här litet tågsystem, precis som det fanns i You Only Live Twice, ja. Där Blofeld hade sin vulkantillhåll.
Ja, jo, men lite kanske han återanvänder sina egna idéer då.
Om ja, lite grann
också,
men det är ju bra idéer. det är helt okej.
Okay. Framförallt får han ju återskapa ett sånt här stort slag i en lär igen,
ja, precis,
och han gör det ju mycket bättre.
Det är ju supersnyggt faktiskt. Det är ju en riktigt häftig actionscen.
Så varför inte?
Värt att nämna är väl också att det är ju riktigt snygg interiör, den här stora lastfartyget. Och alla skurkar är klädda i rött. Det är fina färger och fin ljussättning. Det kan nämnas att Stanley Kubrick satte ljuset för den här scenen.
Satte punkt för den scenen.
Ja, men alltså uppenbarligen så var filmens fotograf, han började bli blind i den här... mot slutet av inspelningen. Eller han kanske hade börjat förlora synen på sikt liksom. Men i just den här scenen, i det här enorma lastfartyget, så kunde inte han se hela vägen. Så han behövde hjälp med att fixa ljussättningen för scenen. Och då som en tjänst så kallade någon av produktionsteamets medlemmar som kände Kubrick frågade om han liksom kunde hjälpa till.
Mm.
Och det kunde han. Han troppade in och fixade ljuset. Men ville inte att någon skulle få reda på det. Han tyckte ju säkert att det var pinsamt att hålla på med en Bondfilm. Ja. Spridda faktatrivia. Varsågod.
Jag gjorde tummen upp.
Yes.
Mitt...
Men tillbaka till action...
Ja, det brakar loss och bara... Bond räddar alla. Eller han släpper ut alla ubåts... manskap och de beväpnar sig och sen är det full out war movie med brödraskap och nerviga situationer och oj. Men de får snabbt övertaget där.
Ja, man blir nästan lite matt. Det är mycket som händer här.
Det sprängs mycket. Pangas mycket.
Men då lyckas den här lastfartygets kapten och närmaste män de lyckas förskansa sig in i kommendörsrummet. De har liksom en pansarvägg som de liksom fäller ner, som de inte kan komma igenom. Och då får de för sig den här galna idén att börja mecka med en kärnvapenmissil som finns i last...
För att komma åt detonatorn och göra en liten bomb. Men innan det är så roligt för... Jag är alltid innan det. ja. En ubåtskapten får ju en granat i facet.
Ja.
Och dör.
Just det.
Och Bond säger att ni har förlorat er kapten. Då är det några unga ungspolingar som ska sätta livhanken till och gå upp och ta hand om den där pansarporten. Fast de blir bara ner med det. Men,
det tyckte du var roligt.
Nej, ja, att de så här och kaptenen är död. Vi har inget att leva för längre.
Ja,
vi gör det.
För övrigt tror jag att kaptenen som fick sätta livet till var mannen som spelade en av skurkarna i Die Hard with a Vengeance. Men det är väl helt onödigt, tror jag.
Några år senare alltså.
Jag bara liksom kände, känner igen honom. Men ja,
en granat i facet där
tillbaka också. Till kärnvapenmissilen.
Ja, just det.
Bond desarmerar den, för uppenbarligen så är han ju expert på det här också.
Men det här
han, är, han är kapabel i den här filmen. Han kan rabbla namn på fiskar. Han kan slänga ut fiskar. Med pondus.
Med pondus.
Och han kan desarmera kärnvapenmissiler. Och sen händer ju en riktigt snygg scen.
Men det är här de blir tajta vänner också. Några
just det, alla samlas kring det här och liksom står enade inför det här dilemmat då. Om Bond tabbar sig så kan ju den här missilen sprängas.
Mm. Så det är en lugn, tät spänning här mitt i slagfältets kaotiska intermezzo.
Yes.
Boom. Det går bra.
Lewis Gilbert fixar allt. Även en sån scen. Men det går bra. Och, men sen ska ju Bond föra den här detonatorn och eller bomben till den här pansardörren. Men det är ju inte det lättaste, för de har ju liksom
de har kanongluggar
hål där liksom, de gluggaren kommer att öppna och skjuta på honom. Så då måste han färdas på en diskokula
med detonatorn mellan benen. Och du sa det här är så Bond.
Ja, men det är ju så perfekt ju. Ja. Det är ju 70-talet, disco, det är, liksom, musiken har ju disco-influencer.
Det är egentligen inte
en disco-kula. Och nu rider han på en disco-kula.
Och den är ju guld. Då kopplade ju jag till
guldballarna.
Guldbollarna. Hennes Majestät Sämliga Tjänst avslöjades det ju att Bonds familjejuveler var just guldbollar. Och nu sitter Bond på en stor guldboll med detonatorn mellan benen och också en diskokula som är en slags kamera, ett kameraklot som åker runt och filmar där inne. Det här är ju en laddad.
Men det är ju en briljant självrefererande scen. Ja, den har allt. Bond rider fram till ståldörren, slänger upp bomben, glider tillbaka med diskokula mellan benen.
Och får motorstopp,
just det. Han ser inte helt bekväm ut, men det är ju bara tillfälligt.
Ja.
Den fortsätter ju.
Han åker i säkerhet. Nervigt där ett tag, när tiden på bomben var 5 sekunder.
Slutet för guldballarna. Bollarna. Men den här pansardörren sprängs, de här ubåtsbesättningen då lyckas ta sig in och skjuta ner alla resterande skurkar.
Det roliga där inne.
Ja, okej.
Okay. Kommendörkaptenen där inne.
Ja.
Så, när han säger till någon av sina mannar vid ett kontrollbord där. Vad fan, jag kommer inte ihåg vad han säger.
Ja, det var roligt.
Men det var så roligt. Det är typ, går det bra? Går det enligt plan eller någonting? Och den här mannen vänder sig om helt, ja, det går bra. Kan du sluta köta?
Ja, just det. Ja, just det. Mm.
Jag ville ta tillfället i akt att gå till grunden med det här.
Okej. Okay. Är du nöjd? Kan du fortsätta?
Mm. Nej, men
ja, men de lyckas ju avstyra det här och då visar sig Bond kapabel igen. Han plockar fram någon telegrafutrustning. Han sätter sig och kodar meddelanden till ubåtarna och ber dem att ändra rutten på sina kärnvapenmissiler. Så att de spränger varandra.
Ja. Den går de på.
Ja.
Stromberg vill inte spränga New York och Moskva längre. Nu vill han spränga något här mitt ute i vattnet. Vad kan det vara?
Konstigt. Nå ja, vi utför ordern oavsett.
Under allt detta får man ju se att Stromberg har spänt fast Anya hemma i en av sina mystiska fåtöljer. Och står och klappar på henne och säger att hon är fin. Har han gjort det under hela krigsscenen?
Just det.
Ja, du är fin du.
Ja, men då dyker ju... Eller vänta, då bestämmer
han
ju...
Han har ju flera väldigt intressanta fåtöljer.
Ja, det har han. Ja, just, han är speciellt inne på lastfartyget. Där såg det ju riktigt häftigt ut när han satt längst upp där. Som det vore typ Tredje riket...
Jag tyckte det var en Star Trek-skepp nästan.
Ja, men just det, då är det rätt. Mer åt det hållet.
Men hemma i basen har han ju de här nästan vita droppformade, eller kan det vara valformade fåtöljanordningarna med tillhörande monitorer eller tilltugg.
Absolut. Men Bond ger sig iväg på jetski dit.
Han har en timme på sig.
Till Atlantis. Han får en timme på sig. Efter det så kommer de att spränga den här sköldpadds högkvarteret.
Ubåten har fått 5 minuter på sig att spränga Stromberg. Bond ber om en timme. De säger, nej men alltså, vi åker ju finkan om vi... Det här är ju en direkt order.
Ja,
Bond bara, kan jag få 40 minuter? Nej, du får en timme.
Just det.
Men jetskin verkar ta cirka 40-50 minuter att bygga ihop. För en timme går väldigt fort på basen går, annars. Precis. Det går undan här.
Men han springer in och här på basen verkar det inte vara mycket folk där direkt.
Nej, alla har gått under på
krån. Alla har gått under på den här, precis, på lastfartyget. som nu har sänkts då.
Ja. Att han satte alla man där.
Ja,
och i botten. Alltså det är ju många.
Alltså Stromberg, han är helt ensam i sin dining room. Han ber Bond åka upp till honom och tänker att nu ska jag dumpa honom via den hissanordningen ner i vattnet med hajarna.
Mm.
Bond är smartare än så. Han har placerat sig vid sidorna och undvikit golvet som faller bort. Han kastar sig in. Stromberg försöker skjuta Bond med en jättemärklig raketpistolanordning han har under bordet.
Jättelång, den går under hela det där bordet som är över, går över hela salen. Mm. Stromberg är ju uppenbart tjurig här, tycker jag, att han inte får dumpa ner Bond till tjurhajen.
Anders gör sitt första skämt.
I livet.
Hur
satt det?
Ja, det var sådär.
Det var sådär.
Sådär, måste
jag säga. Mm. Men det var mitt första.
Ja, du är ursäktad.
Okay, tack.
Du kommer få gott om utrymme att lära dig den här ädla konsten.
Ja.
Men Bond, han returnerar tjänsten. Han pluggar det här röret med sin pistol och skjuter Stromberg i magen ett par gånger.
Uh-huh.
Och sen skjuter han i bröstet också.
Sen skjuter han vidare.
Han bara värsta kallsinniga avrättningen.
Han matar på Stromberg.
Stromberg dör. Bond beger sig ut i
Star Wars.
Star Wars hallarna. Det är så här blänkande vita hallar med massa märkliga gångar som går fram och dit. Och här dyker ju Jaws upp.
Ja, men han älskar ju olika gångar. Och
det här är ju hans favoritsysselsättning, att springa runt, liksom kurragömmalekten.
Men det är väl, han gillar ju inte skjutvapen, så att han måste ju kunna...
Han kastar sig ju ner där, men det är ju 10 meter fram till Bond som står en pistolen i högsta hugg.
Han måste hitta de här ställena.
Så Bond skjuter på huggtänderna,
och
kulan studsar bort, Jaws ser lite besvärad ut. Sen klickar pistolen. Och Jaws kan springa in i en sidogång.
Men Bond är så besatt. Eller alltså, hela Bonds uppmärksamhet dras till de här tänderna, vad man förstår. För att när han tidigare försökte...
Men de är ju eye-catching.
Jo, men när han försökte genom på nätten förut, då har han ju smockat honom rakt på munnen också. Fått ont i handen.
Mm.
Och nu när han skjuter honom med sin sista kula. Eller nej, det är inte sista kulan. Det är ju pistolen som jammar. Han har ju mer, men då skjuter han honom rakt på tänderna också. Ja,
korkat.
Man kan kanske inte veta att de ska tåla en.
De är väldigt kula. Det verkar ju vara typ gjorda av diamant eller någonting. Vad vet vi? Men det blir brottningsmatch i alla fall. Och de tar sig ner till
Hajbassängen.
Hajbassängen. Det är en liten gång. Vad säger man? Det är en liten gång där ovanför.
Jag tycker det är ju här din Alexander Lukas teori bär ju...
Ja, jag har ju frukt. Lanserat den tidigare.
Den bär frukt.
Att Bond har tur som en tok. Ständigt och jämt.
För vad kan Bond behöva mot Jaws? Det är roligt när...
Ja, just det, men man får tänka sig det. Vad är det Bond behöver för att liksom tillintetgöra Jaws?
Men innan, man kan fundera på det en liten stund. Jag tycker det är roligt när Bond...
Vi kan ju låta lyssnarna tänka på det.
När Bond försöker ta sig undan, försöker hoppa över någon reling eller någonting och ta sig undan, så lyfter Jaws bara tillbaka honom och fortsätter bonka. Det är liksom, ja. Man har inte så mycket att sätta
emot. Ja, men han är ju så överlägsen så det är ju roligt. Ja.
Men nu kommer det.
Men nu kommer det då. Bond får chansen att sätta dit Jaws. Och vad behöver han då? Han behöver självklart en jättestor magnet.
Och det finns här.
Det finns här. Inga problem. Och här lyckas han även få lura Jaws. För magneten skickas ner. Bond står vid en liten kontrolllåda. Mäckar med magneten som kommer från taket och sänker sig ner ovanför Jaws. Och Bond liksom tittar upp. Aha, vad har du där uppe? Får Jaws att titta upp och fasta med käken mot magneten. Jaws lyfts upp och sänks ner i hajbassängen. Men det är ju inga problem för Jaws. Han biter ju ihjäl hajen där på ett kick. Bond springer iväg, räddar Anya, tar sig in i en escape pod.
Bomberna faller. Vattnet forsar in.
Hon,
jättemycket vatten forsar in.
Barbara Back som spelar Anya blir livrädd.
Barbara Back was taken aback.
den satt ju bra! Men hon ser verkligen livrädd ut. Och hon var livrädd på riktigt. För hon var inte beredd på att det skulle vara så otroligt mycket vatten som bara pumpade sig.
Det var ju jättemycket vatten.
Det ser ju riktigt läskigt ut faktiskt. Men de flyr via den här märkliga escape-podden och...
Som är luxuöst inrättad. Typ för Strombergs behov.
Absolut.
Behag,
kanske. Och filmen slutar som typ alla Bond-filmer slutar. Med att Bond och flickan är på något flytande palatsliknande tillvaro.
Och... Det brukar alltid vara en palatsliknande tillvaro.
Ja, men en båt eller en liksom lifepod eller liksom vad som helst. Och
närmanden görs.
Ja,
James... Fast först är Bond orolig.
Ja, lite orolig. Kommer hon att vilja döda honom nu när uppdraget är slutfört?
Men... Han har ju glömt bort det. Han ska öppna
kampanjen. Just det, han ska öppna kampanjen. Han ser så jävla nöjd ut. Och då
nu blir det
gulligull här, tänker han. Och då riktar han ju pistolen mot honom.
Har du glömt den här kulan?
Och då bara, okej, aj. Men
han poppar ju flaskan och skrämmer sig själv. Han tror att det är pistolen som bränner av.
Just det.
Han kommer av sig lite.
Han skrämmer sig själv, det är fantastiskt. Han är en märklig människa, denna James Bond.
Bra.
Men hon skjuter ju honom såklart inte. De har mysigt istället. Och Jaws överlever ju också. Han ploppar upp ur vattnet. Och på premiären, när filmen premiärvisades, så fick han en en stående ovation. Publiken bara applåderade hejdlöst när de fick se att Jaws överlevde filmen. Jag tyckte de var awesome.
Okay.
Och det är ju awesome.
Ja, det är awesome. Jag trodde ju att han skulle dyka upp och börja slita upp deras lifepod som en konservburk också.
Ja, men han simmar ju bara iväg.
Han simmar bara iväg.
Och både Jaws och James Bond kommer att återvända i Moonraker.
Stod det så?
Det borde stått så. Nej, men ursprungligen så stod det ju, när filmen kom så stod det ju att nästa film skulle bli... jag glömde vad den heter.
Ur dödlig synvinkel, va?
Just det, Ur dödlig synvinkel, den som kom 1981. Men sen kom ju Star Wars ut och blev mega succé. Och då ville ju alla göra science fiction-filmer. Så då blev nästa James Bond-film Moonraker istället.
Så då krängde man ut Moonraker snabbt. Så man kan räkna med att Ur dödlig synvinkel är nästa
den kom ju
genomarbetade.
Ja, men det är ganska tätt inpå nu, många Bond-filmer. Moonraker kom 79, Ur dödlig synvinkel 81.
Och sen den var redan tänkt. Jag tänkte att de redan var tänkt som uppföljaren, så den är minutiöst planerad.
Ja, kanske. Det är många som säger att Ur dödlig synvinkel är en av de bästa. Moonraker anses ju dock inte vara särskilt bra.
Men den här anses väl vara en av de bästa? För ja, den var ju en av de bästa.
Det var en av de bästa, absolut. Den var ju riktigt underhållande. Och den såsade inte ihop heller. Som nästan alla filmer har gjort.
Nej, det såsades lite.
Väldigt lite.
Ja, alltså väldigt lite. Jag menar det.
Ja, precis.
Betoning på...
Så den var ju solid.
Ja. De fiskas upp av sina chefer, det är ens.
Mm.
Precis, och de får se på när de har sex.
de fäller faktiskt ner
rullgardiner. Ja, de fäller ner rullgardiner.
Och en märklig version av themesången följer någon slags, vad ska man kalla det där? En engelsk...
Hejaklacksramsa.
Hejaklacksramsa.
Ja.
No one does it better. Men med sån här, jag vet inte, en jävla Monty Python, Lumberjack.
Ja, lite där stuket, absolut.
Nej. Det andra Benny Hill-momentet kanske.
Ja, men det är bra avslutande, Benny Hill.
Mm.
Nej, men det var en riktigt bra film. Jag gillade verkligen att actionscenerna, att de använde musiken så intelligent. I den där helikopterscenen, alltså när de hade... musiken var jättefräck, den här discoartade...
Jag är inte lika övertygad om discomusiken i sig, men användandet av den...
Ja, men jag vet inte, jag tyckte den var jättebra. Men, ja, precis. Användandet är ju jätteintelligent, för man använder den i liksom stötvis i omgångar, sen är det tyst.
Mm.
Och det är ju tyst ganska länge under den här helikopterfighten också. Man litar på att scenen är spännande utan musiken.
Det är ovanligt i den här typen av film.
Men liksom, man sätter igång scenen med musik i typ 10 sekunder. Och sen är det tyst.
Men det är nästan komiska poängar det där. Eftersom den setpiecen har så tydliga akter.
Mm.
Så kunde de liksom starta stoppa musiken. Lite, med lite förskjutningar och sånt. Så, ja, så att det blev ganska roligt visuellt.
Ja, men det är en väldigt, liksom, väldigt dynamisk scen. Ja,
ganska oväntat, eller?
Ja, men alltså, vad har den här Lewis Gilbert gjort egentligen? Alltså, nu blev man ju nyfiken. Ja, men, jo, han har gjort den här Fallet Alfie med Michael Caine. När han springer runt i England och är så här charmig kille. Märkligt. Men jag vet inte om han har gjort så mycket actionfilm egentligen.
Nej, men han kanske borde
gjort. Han borde flera. Gjort, tror jag. Det här var ju...
Vi får väl kolla upp honom.
Bra gjort. Men han... Är det han som har gjort Moonraker också? Jag tror det.
Och den fick han kanske stressa fram.
Stressa fram då. Kanske. Mm. Eller gjorde han? Det är alldeles synvinkel. Men jag är osäker.
Ja. Det kommer vi veta.
Han ska i alla fall göra en James Bond-film till.
Yes. Får hålla tummen att det är bra.
Ja, man vet ju inte. Men Moonraker, den ska ju inte vara jättebra. Men vi får i alla fall se mer av Jaws. Och det är ju bra.
Absolut.
Jag tror att vi nöjer oss så. Tack och hej alla lyssnare.
Och hej då.